Fint att få stå inför er och få predika. Jag heter Rickard och är pastor och föreståndare här i församlingen. Och förra veckan hade vi temat korsets dårskap. Och idag så skulle jag vilja lyfta fram egentligen det motsatta, korsets kraft. Och jag skulle vilja ta min utgångspunkt ifrån Jesaja kapitel 53, vers 3-5. Och när vi läser de här texten så ska vi ha klart för oss att detta talas ut av Jesaja, profeten Jesaja, ungefär 700-750 år före att Jesus han vandrade på vår jord. Och jag läser Jesu namn. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. I Jesu namn, amen. Jag tänker att det krävs väldigt mycket tro och övertygelse att inte se hur detta pekar på Jesus, eller hur? När vi läser det från våra kristna ögon så blir det tydligt. Jesus som leds också vidare, man läser Jesaja, leds som ett får till att slaktas vitt och felfritt. Han har inte gjort något ont, sa ju rövarna där på korset. Ändå så är det han som leds till avrättningsplatsen. Straffet var lagt på honom för att vi, du och jag, vi skulle få frid. Men inte bara det, utan också genom hans sår är vi helade. Så utifrån det här bibelordet så tycker jag det blir tydligt att frid kommer med helande. Men också att frid, det som Jesus kommer med där på Golgata kors, kommer med så mycket mer. För jag har haft en gnagande känsla inför den här prediken att vi, du och jag, också jag, har en för liten bild av vad lärjungaskapet innebär. Jag ska göra något ovanligt. Jag ska ta lite vatten faktiskt. Det var en för liten bild av korset. Därför skulle jag inledningsvis vilja understryka att det kommer mer från korset än vad du förstår. Korsets kraft ger frid, helande hopp och ett evigt liv. Och detta gäller redan idag. Det är basalt, men det är nödvändigt att få tag i det, tänker jag. För jag tror att det finns en frestelse att vi lätt komprimerar evangeliet. Alltså det Jesus kom, det glada budskapet, det Jesus han kom med. Att Jesus kommer med frid. Det är underbart att komma på våra sammankomster eller samlingar eller vad som och känna frid. Det vill vi tillönska alla, att få uppleva frid. Men då frestas vi också att komprimera frid till att lust vara. Jag vet inte vad din spontana tanke är med frid. Men för mig kan det vara att det lätt bara stannar vid en god och en varm känsla i vårt inre. Men om jag ska vara lite provocerande då så skulle ju inte Jesus behöva dö. Han kunde ju bara bjuda dig och mig på en spahelg. Vi kan ligga där i jacuzzin och andas ut och ha det bra. För ordet för frid, det är shalom, shalom. Och det begreppet, det innefattar mer än bara ett svenskt ord, om man säger så. Det är för litet om vi bara försöker förklara med ett ord. Det rymmer allt ifrån fullständighet, trygghet, säkerhet, välfärd, helande, hälsa, fred och frid och harmoni. Förstår du då hur omfattande det är som Jesus gör på korset? Sen står det så här i Kolosserbrevet kapitel 1, vers 19-20. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Alltså friden blir både individualistisk men också universell. Korset förändrar på djupet ditt liv men också hela universum. Det är därför som Jesus han vidare i Markus evangeliets sändningstal i kapitel 16, vers 15 uppmanar lärjungarna att gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Men det var också utifrån Kolosserbrevet inte som att friden alltid fanns där runt oss, utan den behövde upprättas på på nytt. När det står att Gud skapade frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Alltså var korset en nödvändighet för att vi skulle kunna få erfara det vi gör. Alltså ta emot det vi gör. Men också erbjuda det vi vill att andra människor ska få ta emot. Det skapades genom blodet på korset. Där det vi läste inledningsvis. Där Jesus tog våra sjukdomar och smärtor. Blev genomborrad för våra överträdelsers skull. Han tog straffet för att vi, du och jag, skulle få frid. Och Efesierbrevet kapitel 2, vers 13. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid. Han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Så hur kan vi då få ta emot och erfara eller få ta emot den här friden? Genom tron, att tro på Jesus. Och det är liksom den här söndagsskolenivån som vi ständigt behöver påminna oss om. Hur tron det är biljetten till detta himmelska medborgarskap. Där du inte behöver gå igenom jobbiga asylprocesser. Det tar inte ens lång tid. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Som Håkan inledde med i första Johannesbrev också. Även om det här var Johannes 3:16. Men den här biten tror jag de flesta förstår. Det står ju också att han är vår frid. Friden är också inte bara någonting att ta emot. Det är en relation att lära känna. Men sen ryms det också en lika viktig parameter. Just hur jag får uppleva men också ge den vidare friden. Därför tycker jag det är intressant att läsa Bibeln och inte minst Paulus texter. Inte bara för det står utan vad är det för bakomliggande orsak som han skriver det han gör. Och här läcker ju också Paulus i sin bön i Efesierbrevet kapitel 1. Vers 18-23 som jag tänkte vi skulle läsa också. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga makt är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla furstar och väldigheter, makt och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsåldern utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Och jag tänker att även i en stel svensk kontext så ryms det ett amen där. För Paulus verkar friden vara mer än en god känsla. Det verkar vara som bränslet för hans tjänst. Kall och liv. Det verkar också vara något otroligt majestätiskt och makt. Med stor makt och kraftfullhet också. Som manifesteras. Inte som ett kraftigt dån eller som en blixt. Eller någonting som hela himlen skakar. Utan som är verksam när vi tror. I tron på honom. Som du och jag vi verkar kunna vara en del i. Det tycker jag är svindlande att tänka. Men för de första kristna så var detta en verklighet. Det som Paulus konstaterade att i vers 22 att allt la han under hans fötter. Därför vill jag gå tillbaka till min första spik. För om detta är sant så finns det mer att uppleva och förstå när det kommer till den frid som Gud skapade på korset. Det finns mer att ösa ur den källan och mer kraft att hämta ut från korset. Och en del känner till texten, det finns kraft, eller sången, kraft, mäktig, underbar, ut i Guds lammets blod. Och hade jag varit i Afrika så hade jag börjat sjunga den texten. Så hade vi kunnat dansa tillsammans. För att förstå att detta är sant, att det finns kraft, mäktig, underbar. För Jesaja profeterade ju att det inte bara skulle komma frid från korset utan också i hans sår är vi helade. Därför är det fel att komprimera friden bara till en varm och fridfull känsla. Evangeliet kommer inte bara med frid utan också med helande och total upprättelse. Jesus visar gång på gång detta i mötet med människorna han helar dem. I vissa bisatser så står det, och han helade alla på den orten. Men i de skildringarna Jesus han helar människor så upprättar han människor. Det finns kvinnan som söker sig fram, som har lidit av blödarsjuka i flera år och får tag i manteltofsen. Och hon blir mirakulöst helad för kraft går ut av Jesus. Men Jesus nöjer sig inte med det, utan han vill att alla ska lyssna och hon ska få tillkännage jag blev helad. Hon som enligt lagen skulle vara marginaliserad, utstött, hon ska få sitt liv, sina rättigheter, hon ska få vara del i gemenskapen. När Jesus botade de spetälska så begär han att de ska gå och visa sig för prästen. Alltså du ska inte bara nöja dig med att vara hela, du ska vara upprättad, du ska få komma tillbaka in i gemenskapen. Evangeliet kommer med helande och i helandet frid och total upprättelse. Därför finns det mer att få förvänta sig i korset. Mer att få förvänta sig i tron. Därför insåg de första kristna att genom Jesu död och uppståndelse innebar det konkret uppenbarligen att ett nytt rike trängt fram. Himmelriket var nu här och samtidigt ännu inte. Men det ändrade ju inte förutsättningarna och de insåg att Jesus inte hade lämnat dem ensamma utan på genom Golgata kors fick de ta emot kraft och auktoritet i kraft av den heliga ande att bota sjuka och göra under. Och återigen så ser vi gång på gång i bisatserna, även i Markus evangeliet kapitel 16, där Jesus säger att under och tecken ska följa de som tror att han är uppstånden. Och då tänker jag så här, om vi ska få bli lite nördiga. En del säger, ja men det där Erika, det är ett senare tillägg. Ja men om det just är ett senare tillägg så är det för att det faktiskt verkar vara sant. Vad hoppsan hejsan, det här verkar hända när vi följer honom. Därför skulle jag också vilja bjuda in att notera inte bara bibelordet utan vad som ligger till grund för att Paulus konstaterar detta i första Thessalonikerbrevet kapitel 1, vers 5. Och nu läser jag för ovanlighetens skull Bibel 2000. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande i fullt mått. Ni vet ju vad vi förmådde att göra bland er för er skull. Evangeliet det är tänkt att komma i kraft och helig ande, inte sådär lagom utan i fullt mått. Sen att du och jag, vi kanske frestas många gånger att leva ett lagom liv. Det är väl upp till oss själva och även mig själv som pastor. Men evangeliet, det är tänkt att komma i fullt mått. Att du inte bara ska få en liten del av evangeliet. Vi har inte bara en liten rättighet som Guds barn. Vi har fått allt i rättigheten att vara Guds barn. Ni vet ju vad vi förmådde göra bland er. Man kan bara ana mellan raderna att de först och främst inte blev övertalade att tro på Jesus utan överbevisades i kraft och helig ande. Inte först och främst vältalighet utan att det fanns en övertygelse att budskapet om korset kommit för att förvandla mänskligheten och världen. Men för det så kräver det tro. Och jag menar inte att någon övermänsklig tro. Jag menar inte att du ska bli någon annan än den du är. Men jag vill att du ska få tillåta dig tro att i korset finns det kraft. Korset ändrar förutsättningar hur du och vi kan få leva våra liv. Därför finns det som sagt ett skav i mitt hjärta att vi envisas eller tillåter oss att slå oss till ro. Att vi har en för liten bild av lärjungaskapet har att erbjuda. Och inte bara till oss utan också i slutändan till vår värld. Att vi lever av en för liten bild av korset. Därför vill jag återigen poängtera, det finns mer kraft i korset än vad du förstår. Låt mig därför innan vi går in för landning dela med mig av, jag tycker det är otroligt starka vittnesbördet som jag läste i Aftonbladet i veckan. Jag vet inte om du har läst det, annars skulle jag kunna lägga ut i Facebookgruppen senare. Men det är liksom en lång artikel i Aftonbladet hur en journalist fascineras över att unga killar tar emot Jesus i sina liv. Att de går till kyrkan istället för att hitta på grejer som normala människor gör. Och jag får gåshud när jag läser dessa vittnesbörd och inser att det sker i en helt vanlig dagstidning. Vad är det som är på väg att hända, tänker jag när jag läser detta. Och de här självklara svaren från ungdomarna och som journalisten förbryllad bara noterar. Och det intressanta är att för dem så kommer inte evangeliet bara med frid utan med så mycket mer. Och jag citerar från tidningen. Jag kände en inre frid. För flera av dem är omvändelsen kryddad av metafysik. Gudomliga ingripanden, om man så vill. Två familjemedlemmar med cancer som blev friska. En bruten arm som plötsligt läkte av bön. Vi är vanliga grabbar, men när vi är med Jesus så får han använda oss för att göra fantastiska saker. Inte för att vi är speciella, utan för att vi har tagit ett beslut om att vi ska följa Jesus var han än tar oss. Och ett amen, står det står inte det, men det känner man ju bubblar upp. Och då skulle jag vilja rikta tillbaka frågan till dig. Ett, du kan säga så här, om du tänker lite så här, men jag är inne i trons säsong här nu. Ah, ljuva ungdom. Härligt. Men ja, det är ingenting för mig. Det kan man absolut säga och det finns såklart trons säsong som vittnar om det. Men om vi nu har en sån mogen tro så borde vi också kunna rannsaka oss. Jag talar till mig själv att det där borde jag ju också kunna praktisera. På mitt sätt. Och vad skulle hända om du i veckan som ligger framför tog dig an detta tankesätt? I alla fall åtminstone den enkla bön. Jesus, använd mig på det sätt du vill. Använd mig på det sätt som du vill. Om du tillåter dig tro att det finns kraft i korset. Att du kan få älska det urgamla kors. Och i dess kraft ska du segrande gå. Som den gamla sången också säger. Och jag drömmer om att vi återigen skulle få vara en församling där vi lägger händerna på människor. Jag tror faktiskt, om jag ska vara ärlig, att pandemin tog någonting från oss. Och det var den fysiska beröringen. Men också kanske kraften i handpåläggning och bön. Ni vet, vi är fortfarande så duktiga på social distans. Kanske att vi skulle behöva bryta det. Och säga till, som jag tror din arbetskollega så länge hade längtat efter. Att få någon som la händerna på dig. Eller åtminstone säga så här, jag vill gärna be för dig. Att vad den må vara, att tänka ändå. Jag har ju inte svaret på hur det där undret ska se ut. Men korset borde ha det. För sanningen är också, som en av ungdomarna konstaterar, och jag citerar igen. Vi har det jättebra ställt i Sverige, men vi har också väldigt mycket depression, ångest och självmord. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra ställt generellt, säger Ramiel. I den mån ungdomar är mer religiösa, kanske det är ett sätt att söka det som det moderna samhället inte kan ge, resonerar han. Att leva för andra istället för din egen karriär och framgång. Vi människor vill ju ha saker hela tiden, det ligger i vår natur. Men det fyller oss inte till 100%. Det finns något djupare som fyller oss. Det som kan fylla oss är Jesus. Du är kanske här som känner igen dig. Av att du känner att det är någonting som skulle behöva få fylla dig till 100%. Välkommen att få ta emot Jesus i ditt liv. Vi är så många här som vill be för dig, vill jag lova. Han kommer att få förändra ditt liv i grunden. Inte att du kommer få leva ditt liv lycklig alla dina dagar. Men att du får uppleva, du får leva i sann frid. Och jag var i Tummelilla i tisdags för en bönesamling för Österlen. Och där vittnade de om att 15 ungdomar från Tummelilla och Ystad får ta emot Jesus i sina liv. Och som nu var ute och evangeliserade för fullt. Så det händer liksom överallt, riksomtäckande. Och de förklarade att det är som att innan Jesus så levde de ett svartvitt liv. Men med Jesus så har de fått färger. Det är den friden som du kan få erfara. Friden som hälsar att även om du befinner dig på den jobbigaste plats så hälsar Jesus. Också på grund av korset. Jag vet precis hur du har det. Det som världen väljer, om vi ändå snyltar lite på förra temat. Världen väljer att se på som världens dårskap. Hur kan ni sätta er tilltro till en Gud som förödmjukar sig så mycket att hängas upp på ett kors, bli slagen, få en krona av törne satt på sig utan att näpsa alla människor som var runt honom för att han skulle kunna säga på den plats du är just nu, jag vet precis hur du har det. Välkommen fram under nattvarden, vi vill be för dig. Jag vill också gå i tro och välkomna dig som lider av någon sjukdom eller smärta att komma fram och bli smord med olja eller gå fram till någon av våra förebedjare. Kanske inte för att du har tro för det, men för att vi vill luta oss mot korset. Alltså vi ska idag sätta vår tilltro till att det finns mer kraft i korset än vad vi ännu har fått erfara. Eller du som står inför en förändring i din tillvaro framåt. Som känner att jag vet ju inte hur den här, jag är för gammal för sånt här. Jag vet inte hur den här tillvaron ska bli. Jag kan inte bara kasta mig ut i någonting. Kan vi inte få lägga händerna på dig? Och säga att i korset så finns en ny identitet, en ny riktningsgivare. Nytt hopp för det som ligger framför. Kom du också fram som känner igen dig att du har levt med en för liten bild av Jesus. Som känner en längtan att få kliva ut mer i tro och tjänst för honom. Att få vara ännu använd av honom. Att få säga som ungdomarna. Att jag vill att du ska få fylla mig så får du använda mig till fantastiska saker. Ja, men våga ta det i din mun. Att Jesus kan få göra fantastiska saker genom dig. Och att du också med trons ögon ska få se de fantastiska saker han redan nu gör. Så finns vi här och vill be för dig. För Jesus han är här idag vill möta dig med sina korsmärkta händer. Och få göra under ibland oss. Och också få vår värld i Jesu namn. Amen. Jesus jag tackar dig här för den kraften som finns i ditt dyrbara blod Jesus. Och jag ber att du Jesus som är närvarande här just nu Jesus. Ska få göra ditt verk Jesus. Att du ska få tala in din sanning Jesus. Och att vi ska få lägga händerna på varandra. Och att vi ska få se under tecken. Inte bara för att vi kanske frestas av att vilja se det spektakulära Jesus. Men att det ska få vara en konsekvens av evangelium som kommer av fullt mått Jesus. Och jag vill för egen del också be om förlåtelse Jesus. När jag har förminskat Jesus. Den du är. I mitt liv att vara. I mitt sätt att tro Jesus. Så ber jag att du ska få större plats i mitt liv, Jesus. Och tränga undan saker jag inte behöver eller ska bära, Jesus. Ta den plats som bara du förtjänar, Jesus. I Jesu dyrbara namn. Amen.